Hi, this is Ledley King, and you're listening to the Ledley King's Need podcast.
Ledley King's Kväll.
Konsekvent, inkonsekvent.
Ledley King's Kväll.
Det bästa som någonsin hänt.
Ledley King's Kväll.
Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
Ledley King's Kväll.
Här flödar hybrisen.
Ledley King's
Kväll. När vi poddar på nytt igen.
Ledley King's Kväll.
Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
Vi lyssnar på avsnitt 333 av Ledley Kings knä. Med mig idag har vi killen med ögat för talanger alla vill ha, men han är också ifrån staden där ingen vill vara. Kasper Janebrink. Kan du bekräfta att det regnar i Borås idag, Janebrink?
Det regnar i Borås idag. Det...
Ja, jag misstänkte det.
Jag önskar att jag kunde säga emot, men nej, jag kollar ut på gråa landskap. Det regnar i Borås idag.
Jag kan väl säga att det gör det även i Vårgårda idag, så att ni är inte ensamma för en gång skulle i alla fall med regnet. Sen har vi också med oss igen hetaste domaren i Norge, Mårten.
Hej, hej.
Mårten, ska jag säga Mårten eller Mårten?
Det är Mårten man säger på norsk, men jag följer det riktigt att säga Mårten på svensk.
Så du vill hellre att vi säger Mårten då?
Ja, det ger den svenska känslan.
Då kör vi på det. Jag tänkte innan att jag skulle hitta på någon snygg liten grej där för dig också, men jag kom inte så långt. Men du har klarat det ändå, tänker jag.
Ja, då, det går bra.
Jag tänker att vi dyker rätt in i senaste matchen mot Aston Villa. Jag tänker väl att vi kanske delar upp den i första och andra halvlek. Ska vi göra så, Johnny Brink, att du kan väl börja om första halvlek där. Vad säger du om den?
Första halvlek var ju lite svag. Vi började rätt bra de första 15-20 minuterna, men sen blev det lite uddlöst. Det är ju ett fruktansvärt svårt lag att bryta ner. Emerys Aston Villa. Och mittfältet hade ju en del problem. Bentancur var fortfarande inte riktigt upp till nivå. Han var fortfarande inte hade inte den standarden vi förväntade oss. Det var allmänt lite händelselöst och lite svagt. Inget som stod ut riktigt.
Mårten, du var ju inne lite i chatten där och undrade om detta är Ange Ball. Vad säger du om första halvlek?
Nej, jag prövde ju, jag måste ju träcka det i andra gång, men jag prövde ju introducera Ange Villas Boas som koncept. Men jag syns det är lite sån kedlig, har varit lite kedlig i starten inemellom, att det är mycket possession, men inte några särskilda chanser. Som jag önskar mig lite, men det är klart när man vinner till slut 4-0 så blir det ju bra. Jag följer det gör att man kan glömma första omgången lite.
Okej. Okay. Då kan jag ju ta tränartaken då och säga att allt det vi gör i första halvlek har vi betalt för i slutet av matchen. Och det jag vill får ju ändå jobba mycket i sidled, de får flytta ner, de får flytta upp, och så det här possession-spelet kan ju ändå vara en del av andra halvlek, tänker jag, att det sedan rinner iväg. Är min take. Men vi går in på den roligare delen av matchen. Andra halvlek. Ska vi börja med dig igen då, Johnny Brink? Vad tycker du det vi gör bättre i andra halvlek då, som gör att vi trots allt kör över dem i slutändan?
Nej, men du har ju definitivt förmodligen rätt det med att första halvlek har ju såklart en effekt. Och jag är inte tränare sinnet som vissa andra har, men analysen jag har sett online mycket och som jag också håller med mig är ju det att de har ju spenderat första halvlek med att sitta tillbaka en del, försöka absorbera medan vi har innehav, och sen kommer de ut i början av andra halvlek och så börjar de pressa oss lite och försöka ta lite risker för att kanske fånga oss, överraska oss liksom. Och när man pressar Ernst Postkoglus Tottenham Hotspur så går det åt helvete. Som det alltid gör, för att vi är så fruktansvärt bra på att spela oss fram. Och då får vi, alltså, så fort de börjar försöka spela fotboll så får ju de pisk. Då blir det ju två snabba i andra halvlek. Och sen kan man inte sitta tillbaka längre. För man kan inte försvara när man är två mål nere.
Nej.
Och då kan vi bara fortsätta spela vårt spel där Brennan Johnson gör det fantastiskt. Dejan som hade det lite svårare första halvlek har en fantastisk alltså halvlek.
Mm.
Allting går bara mer åt våran väg. Och det är mer, man ska inte vara arg över första halvlek, man ska bara se det som att vi alltså bröt ner dem.
Mm.
På 90 minuter.
Skriver du under på det där, Mårten?
Ja, det var det inte det. Jag husker inte vem som blev intervjuad, om det var Madison eller någon efter kampen som sa att det var det. Det var väl det Angel hade sagt i pausen nå, att bara fortsätt som det gör. Alltså, ja. Vill ha börjar och slita.
Mm.
Så får man väl bara stole på att att han är nog mer kapabel till att analysera det än det är.
Mm.
Så är det ju klart, alltså Villa måtte väl spille sånt på hemmabana, det är väl inte sånt de kunde hålla på i 90 minuter kanske heller. Jag vet inte. Det är egentligen ett ganska offensivt lag.
Mm.
Det var ju väldigt annorlunda Villa vi så i första gången där än på Tottenham Hotspur Stadium, som man får ju hoppas att det är det, att det stämmer då, att första gången det blir lite sånt för lagen lägger sig bak och så klarar de inte det i 90 minuter med mindre man är kanske West Ham då.
Mm. Jag var ju lite förvånad egentligen nu när jag tänker efter, jag hörde väl mer till första halvlek, men att Villa startar med den här fembackslinjen egentligen, 5-3-2. För jag tänker ju rent, om man sitter och gör någon form av analys om hur man ska möta Spurs, så tänker jag också logiskt 5-3-2. Men man var väl ändå lite förvånad över att Villa bytte formation till den här matchen, var man inte det?
Føltes ikke som så veldig Emery Ball i hvert fall. Altså, han har vel vært veldig, han har, det er ikke det han har hatt suksess med hittil.
Nei. Hva kjenner du kring det der, Jonne Brink?
Det kan det være så at, for som jeg har hørt det, så har de har jo en del skador på mittfältet. Deres bedre spillere, eller litt, jeg tror Jacob Ramsey, nei. Ja, men alt jeg hørte var at de hadde veldig mye skader. De får jo spille altså, Telemans som alltså de får ju spela honom som lite lägre.
Mm.
Och jag skulle gissa att om man inser att man har Juri Tielemans som mittfältare, då måste man styrka upp med en till mittback, för han, alltså man kan ju lika gärna ha ett betongblock på planen.
Mm. Mm.
Så jag gissar att det var lite för att täcka upp att de spelar effektivt med ett tvåmanna mittfält med Juri Tielemans.
Mm. Ja, kan säkert ligga en del i det. Nu när vi ändå snubblar in lite grann där på spelare, så tänker jag, Mårten, vilka spelare stack ut för dig i Spurs här, kanske framförallt i andra halvlek då, när vi ändå lyckas göra lite mål och sådär?
Nej, det är ju vanskligt att komma utom Dragusin-effekten, såklart, som kommer in och vänder hela kampbilden. Nej, det är väl Johnson som viket väldigt påskrutt, syns jag. Och så var ju självklart Van de Ven väldigt god fram till han blev skadad, men det är vanskligt att liksom dra fram han när han när kampen snur efter han går ut då, så det är lite annorlunda, men jag syns att Johnson var uppenbart väldigt, han virkade väldigt påskrudd och väldigt motiverad och ivrig. Kulusevski också hade ju väldigt två väldigt olika omgångar. Alltså första gången var han ju konstant irritationsmoment nästan, men i andra omgången så var ju hans pressspel som i vart fall förde till två av målen, tror jag. Så också han syns jag var god. Det var ju väldigt många goda i andra omgången.
Ja, precis. Lite grann som målet även i förra matchen, han också pressade till sig bollen. Jag minns inte om det var innan 1-0 målet där. Och Jan Brink, jag gissar väl att du har tänkt ungefär samma spelare som gjorde skillnaden i matchen där. Brennan var ju Mårten inne på. Dejan Son, kanske?
Son är ju Son. Han fick ett mål. Han pressade hela tiden. Jag tyckte ju... Ja, men det, den som stod ut mest för mig var ju Dejan. Han spelade nästan för assisten till varje mål. När man väl kollade på målen. Och även Pape Matissar. Tyckte jag var fantastisk hela matchen. Han fick ju en... Alltså det är ju en otrolig assist egentligen. Det är Madisons mål. Det pratar man ju tillräckligt mycket om. Att det är jävla bra boll att få in där. Och han är bara... Han har en... hans lägsta nivå är inte särskilt låg. Och hans högsta nivå är jävligt hög. Han är en fantastiskt bra ung spelare. Och den här matchen tror jag kanske var hans bästa.
Ja, men verkligen. Det var svårt den här matchen att välja egentligen vem man kände efteråt som var man of the match någonstans. Men det känns som att det är väl alla de vi var inne på. Van der Ven var du inne lite där på, Mårten. Du som är mer uppdaterad än jag, har du hört någonting om hur illa skadan är eller?
Nej, det är väl bara det samma som har varit sagt hela tiden, att inte se på det som något allvarligt. Jag tror Postecoglou sa väl något igår, tror jag, om att antagligen inte något i nå för följa, men regner med att efter landslagsuppehållet så är han tillbaka. Jag hoppas det betyder att han inte deltar med Nederland i på landslaget, att han får vila. Det hade varit ideellt. Jag tänker ofta sånt att sådana typer skador som sker rätt för landslagsopphåll, så kan det nästan vara en fördel att säga att de har skadat i en kamp, för det betyder att de slipper två kamper för landslaget och så får de tillbaka.
Ja, faktiskt, det ligger en del i det.
Lite sån Klopp.
Ja, exakt.
Det har det god på. Det är alltid skador på landslagsspelare när med Klopp.
Ja.
Så det hörs väl inte sån. Så jag har inte märkt till det som inte var där, men men det blev väl sagt i några sådana podcaster med Tottenham journalister att Dragusin var i uppvärmning i pausen, ganska sån aktiv uppvärmning, så
ja, okay.
Att han skulle in kanske uansett, så det kan ju hända att det var någon sån småkänning på Anna van der Ven allerede, så förhoppningsvis att det bara är en liten,
ja, snarare liten en känning eller en riktig.
Hoppas det. Han är ju extremt viktig. Vi fick ju aldrig sett egentligen. Nå blev de målen så raskt, så vi fick ju inte sett hur Villa kunde utnyttja att det inte var en så rask mittstopper på plats. Jag vet inte, liksom, jag vet inte hur rask Dragusin är egentligen. Det är ju ingen som kan vara som Van de Ven, självklart.
Nej, så är det ju såklart.
Väldigt nyckel för oss i det spillet att ha en som är sån helt lattlig rask när det blir slått i bakrum.
Ja. Vad tyckte du annars om Dragusins första riktiga, om man kan säga det, första riktiga insats i Spurs då?
Syns väl den var OK plus, godkänt. Det var en sån ut på kanten där med någon sån med någon passning som förte lite till brudd, var det inte det? Likhet när han kom in, som jag tror man glömmer lite för det blev inte mål, så där allt man glömmer och glömmer tabber som inte blir mål.
Ja, men precis.
Så ser han ju ser han nog god ut. Det har varit spännande att fått, jag vet inte hur mycket corner vi hade i den kampen här, men jag har väldigt lust till att se mycket liksom hjörnespark och se den höjden, för han har väl skort en del på Italien tror jag på hodet, och han är ju enormt stor.
Ja, stor är han definitivt. Janne Brink, du har ju stenkoll på alla spelare i hela Europa mer eller mindre. Vad tyckte du att vilka styrkor liksom kan vi förvänta oss att se från Dragusin framöver här nu om Van der Ven är borta mot
Ja, men jag pratade ju lite om Dragusin för några avsnitt sen innan vi hade köpt honom. Och då, alla gånger jag hade sett honom, det som stod ut mer än någonting annat var att han var kanske den starkaste spelaren jag har sett. Alltså hans genuina fysiska styrka när det kommer till dueller. Det såg vi även, när var han hoppade in, då förlorade vi väl. Men när var han hoppade in... Han hoppade in för några matcher sen och han tacklar på ett sätt som han inte är jättevan vid i Premier League, för att ofta så kan det bli en foul istället, men så här riktiga axel till axel där anfallaren bara drar i golvet, för att det är omöjligt att gå axel till axel med Dragusin.
Lite hockeytackling nästan så, tänker du eller?
Ja, men precis, som kanske egentligen ska vara okej, men inte alltid är det. Och sen så är han är bra i luftrummet. Han är i en statistik bättre än de försvarare vi har i luftrummet. Stark i tacklingarna. Och i min åsikt inte särskilt dålig på bollen. Han är kanske något steg över Van der Ven. Fast där Van der Ven är väldigt bra på lite bättre på att driva med boll och ta sig upp på plan, så har han lite bättre passningsfot. Han kan ändå skicka iväg några rätt okej långpassningar.
Okej.
Okay.
Ja. Ja, det du sa med tacklingar där syns jag också är intressant. För jag syns också i första inhoppen han så lade jag märkt att han verkar som han är mer intresserad i att pröva att gå på man än att gå på ball då. Som är lite onödvändigt någon gånger, att det där hade varit enklare att bara ta ballen. Men det jo kanskje, Van de Ven ser det jo veldig godt på ball. Han tar jo med seg ball ut av hver duell. Mens Augustin går liksom, han jo ta ut mann og ta ball på den måten. Som kanskje noen ganger ser litt unødvendig ut.
Det någon form av hybrid mellan Romero och Van der Ven här, Dragosin kanske? Det låter lite så med tanke på det Mårten inne på och det du var inne på, Janne Brink. Och det hade ju varit väldigt lovande.
Det låter ju så att man beskriver en världsförsvarare, vilket han säkert kan vara. Han är ju bara 21 år gammal. Men jag tror du har en väldigt bra poäng där, Mårten, att han går på man istället för boll. Och det är ju som sagt, det är ju rätt ovanligt i Premier League, för jävligt, jag brukar säga det här, Premier League är ju mycket snabbare på att ge fouls än till exempel Serie A eller vissa andra ligor.
Mm.
Så det kan ju vara riskabelt, men det, ifall det är det som gör honom bra, så är det det som gör honom bra. Han kanske är lite av en mobbare bara. Han uppskattar, han uppskattar liksom att trycka till någon och visa.
Han behöver liksom det för att komma igång kanske. Nu när du ändå var inne på tacklingar och sånt där, så tänker vi på geniet i Aston Villa, McKin där. Den här goa tacklingen som var lite diskussion på X och allt möjligt. Och vissa poddar med, hörde jag. Om det skulle vara rött eller inte rött. Vad säger domaren, Mårten?
Alltså det är extremt rött kort.
Mm.
Jag tror grunden till att många tänker det inte är rött kort är för att träffpunkter på en måte. Det är inte några knotter. Det är liksom inte någon sån, ja, han träffar väl högt, men det är mer en sån sidebevegelse hur han vill sparka närmast med leggen. Men det går på är att det är en extrem fart i alltså kämpetempo. Det är väldigt mycket av det som blev delt på Twitter och sån i eftertid är ju hur tacklingen har kört ned kanske 25% av hastigheten. Då ser den kanske inte så illa ut, men det väldigt viktiga här är ju kraft och fart i tacklingen.
Jag tänker även avsikten kanske man väger in med som domare, eller?
Ja, och så är det den möjlighet, det är det man ofta säger att man ser på möjlighet till att spela ball. Är det går på i tacklingen gör ofta i värderingskriterier, och här är det noll möjlighet då. Den ballen är en meter undan på något han kommer från sidan, den ballen är förbi allerede. Så det är det att det är stor fart och kraft och ingen möjlighet att spela ball, och då är det då snackar man rött kort med en gång då.
Är han inne på din hatlista nu?
Inte helt, för han fick ju straffen. Det är mycket värre med de som inte får straffen då.
Ja. Du är ändå rättvis där. Som du ska vara som domare i för sig. Ja, Janne Brink, du håller med Mårten där, eller det är solklart rött, eller hur känner du?
Jag kan inte förklara det lika väl som han, men alltså vad jag ser är en jävla brunkgubbe som springer upp och blir irriterad på Destiny för att Destiny springer förbi deras jävla spelare varenda gång, så han bara sätter den på honom och drar omkull honom. Och precis som Mårten säger, alltså det är ju inget försök på boll där, han vill ju bara trycka till honom.
Ja, men precis.
Jag kan förstå att det blir mycket discourse, för i den här förbannade Premier League så kan det ofta hända att en sån inte blir ett rött kort. Men nu gick det rätt till. Nu fick han ett rött kort. Nu fick han gå ut, deras idiotkapten, nu när de kämpar för topp 4 och han missat 3 matcher.
Extremt kul att han själv också gick ut innan matchen och tryckte på hur viktig den här matchen var, viktigaste i modern historia eller vad det nu var han sa för Villa. Otroligt roligt. Sen en annan som jag har förstått är definitivt inne på hatlistan, Mårten. Det är ju Matty Cash som du ville ta upp lite här. Vad har du att säga om Matty?
Den polske favoriten.
Ja.
Nej, alltså jag lurer på. Jag tror att han hade i hodet den kampen, alltså att han var hatet i den kampen. Jag syns han har mistet fotfäste väldigt mycket. Jag syns han var väldigt så väldigt usikker ut och slet liksom att komma in i kampen. Så jag tror allt snacket för kampen och buing från publikum och allt möjligt spilt in i hodet. Så jag syns, för mig så virket det uppenbart. Jag följde väldigt med på han, självklart, så han var på min hatlista. Så han slet väldigt med att komma in i kamp, och jag tror han hade det i bakhodet hela tiden då, att
Han sprang förmodligen konstant runt och väntade på att Romero skulle köra över honom, så han var väl rädd också, stackaren, förmodligen.
Ja, jag misstänker egentligen det, sån rent faktiskt, för jag syns han Jeg synes første 20 minutterne så skled han mye rundt og skulle sparke ball og skled, og det var mye, det var jo mye sånn jubel når han gjorde feil.
Ja.
Så jeg tror det har gått inn på han.
Nu när du säger det så vet jag att det också under matchen man kom på sig själv med att man inte hade sett honom knappt efter en halvtimme eller någonting. Så det ligger säkert en hel del i det du säger där. Sen en sista spelare jag har här då som jag tänker att vi ska ta upp med tanke på matchen. Det är Timo Werner som kommer in och gör mål igen. Och då undrar jag, den här är väl förmodligen en fråga som kommer till säsongen i slut. Ska vi behålla honom, Mårten, eller hur tänker du?
Alltså det är en, jag följer den sån åpenbar för den prisen och som den impacten han kan ha, så tänker jag att det är väldigt åpenbart. Ja, men så är det. Hvis det fører till att då har man så många angreppsspelare forwards eller vad du ska kalla den positionen och så att man inte köper någon ny.
Mhm.
Så synes jeg ikke det, for jeg synes jo egentlig ingen på topp er sånn helt, altså å lukte på verdensklasse eller noen sånne ting. Det er veldig mange helt OK spillere, eller OK pluss, og vi mangler kanskje en sånn helt stjerne, og det er jeg litt redd for at hvis man kjøper den her, så ja, da har man så mange spillere blir det i de
posisjonene. Ja, man har liksom tekt den posisjonen redan.
Ja, for da har vi 6 spillere eller noe sånt, blir det ikke? Altså det er jo vanvittig mange spillere der oppe, hvis du tar med han...
Solomon som har vært skadet der nu. Så. Och så är det ju, ja, Son kan ju spela där. Richarlison kan ju också spela där egentligen. Brennan, Dejan, ja, det är Brian Schill kan ju spela där.
Det blir väldigt många efter vart och det är det att då blir det kanske, men Gil må väl kanske ut till sommaren då. Man må väl kanske inse det
att
det blir inte så mycket han. Men
det låter som att du är lite 50-50 här då.
Ja, så jag syns han har en fin plats i stall, men han måste ta upp plassen til noen andre, som kan være bedre. For jeg ønsker å heve kvaliteten i det leddet mer da, enn det han gjør.
Ja, jeg forstår. Hva sier du, Janne Brink?
Jeg holder med på rett mye av det der. Jeg tycker at det er litt farlig med det her. Jeg tenkte exakt samme, at vi samler på oss så her helt okej spelare där uppe. Man hade ju gärna sett lite kvalitet istället. Sen så är ju Timo Werner, han är ju bättre än Schill. Han är förmodligen bättre än Solomon.
Mm.
Så det beror lite på, alltså, vad var det, 14 miljoner, 16 miljoner?
Var det 17 miljoner euro tror jag. Sen var det pund, delar kanske något sånt, 14, jag vet inte.
Det är ju inte så jävla mycket. Och med hans fart, beroende på vilken lön han vill ta. Mm. Och hur många år vi signar honom på. För att det han har är ju hans fart. Jag vill inte se honom på något 5-årskontrakt i så fall. Utan då kan vi ta honom på 3 år för 17 miljoner för en duglig lön. Då tycker jag att det är bättre att göra sig av med Brian Hill och Solomon.
Mm.
Och behålla honom. För jag tycker att han har en högre kvalitet än dem. Och det är bättre, det är alltså, det är ju bra om vi kan höja backupnivån så högt vi kan liksom.
Mm.
Han är också otroligt sympatisk människa till skillnad från Solomon. Han är otroligt skön.
Ja. Fick Solomon så en känga där helt.
Ja, men Solomon alltså, där och han har ju liksom en, var det någon säger att the best ability is availability, och det är ju, det har han ju inte. Och lika politisk till stede som Lukas liksom. Så det
är Men jag själv känner nog ändå jag det kanske är lite grann det som du är inne på, Janne Brink, att han är en god person också, men jag känner att nej, det här är en no-brainer, det är bara att ta in honom.
Mm.
Han har väl ändå en, är det 5 poäng nu på ja, typ 7, han, nej, så många starter kan han inte ha. Hur många starter kan han ha? Inte många i alla fall. Och han gör ju poäng nu, mer eller mindre regelbundet. Så att, jag kan gilla honom.
Men... Han gör poäng.
Ja, förlåt.
Nej, jag tänkte bara säga, han gör poäng. Och framförallt, han är ett pressmonster.
Ja, är... jag tycker också att han är väldigt direkt liksom, som spelare. Och det tror jag att vi behöver i den här fotbollen vi spelar med. Liksom, höga, breda ytterforwards. Där backlinjen vet att kliva upp här nu så blir det åka av lite så. Så jag kan gilla honom. Men det är bara vad jag tycker. Sen då har jag en punkt här jag själv inte är superinsatt i, men som jag ändå känner att det kanske vi borde ta upp, och det är det här säsongkortsherberiet klubben håller på med, där de har höjt priset, vilket många klubbar verkar ha gjort, men de har höjt priset lite mer än vad många klubbar har gjort också. Och så är det väl med att de här äldre säsongkortsinnehavarna inte fick förlänga, eller hur var det, Mårten? Du har lite bättre koll här också, tror jag.
Ja, det är väl, vi kan väl fortälla det att det är väl därför Folin inte är här, för han måste betala ned och jobba extra för det.
Ja, ja, precis.
Nej, det, ja, de har väl fjärnat, eller de har väl satt upp med 6% säsongkort för alla, och så har de begynt en sån nedtrappningsplan för den concession prisingen som har äldre, i praxis äldre rabatt för de över 60 eller 65 eller ett eller annat sånt nå. Och alltså som en som sitter i Norge och inte har säsongbiljett, så är det ju, alltså, vi sätter ju pengar till att köpa spelare, så är det ju vanskligt, och jag blir liksom inte så engagerad jag då, men
man kan ju ändå känna att det känns fel någonstans emot dem som faktiskt har säsongskort.
Absolut, och 6% det är ju en del, men det är ju också lite sån prisstigninger är då. Så tror jag, efter vad jag förstått, så har väl kanske inte de andra klubbarna kommit ut ännu med sina prisökningar, tror jag. Så mycket sånt att Tottenham var kanske först och tar då en stor stöt, så kommer de andra efter. Så ska det väl nämnas att Tottenham har väl de dyraste säsongkorten i England. Ja. Så det är ju klart det är dyrt.
Men det låter nästan som en liten halvbackning här utav Levi från din sida, eller? Du har ändå förståelse för varför och...
Ja, alltså jag skönjer ju att priserna går upp, och så det med att fjärna denna rabatten för pensionister, det är ju, vad ska man säga, det är vanskligt att försvara det på ett vis då. När det plötsligt någon biljetter går upp, det blir ju dramatiskt efterhvert då, hur mycket det går upp. Och så kommer det inte att tillby, de som har får den gradvis reducerat och ingen nya får den då. Men så hör man liksom på engelska podcaster och så sägs det väl att det är ju egentligen inte de äldre som sliter med dålig ekonomi i England, det är ju de yngre. Så det är ju någon som har tagit i oro för att hellre borde vara de på, i 20-årene som får rabatt än de i 60-årene, för det är ju de som har dåligare då. Så nej, jag vet inte. Jag har liksom inte blivit så upprört, men det är liksom typisk sådana ting som som man säger, lokal fans alltid blir upprört över, förståeligt nog då. Allt som sker av ting som inte vi som ser på TV.
Ja, jo, precis.
Så...
Vill du tillägga någonting där, Janne Brink, eller ska vi lämna den punkten?
Ja, men jag kan ändå förstå Mårtens point of view. Det är liksom väl, vi sitter här i Sverige och Norge och har en åsikt om det, och det är svårt för oss för att vi är inte där och vi ser inte effekten av det här. Men det är en väldigt bra poäng det här, att alltså, ska man kolla på alltså, är det de äldre man ska alltid göra det lätt för när det kommer till ekonomin? Alltså, de har ju fortfarande en rätt stor rabatt. Men jag har inte så bra koll på läget. Jag kanske är helt ute och cyklar.
Ja, ja, men då... En oväntad backning utav Levi, får jag säga, Mårten. Men det var logiskt och bra framfört.
Bara vänt i avgångsvind du kommer, så ska vi få annan tona.
Då tänker jag att vi går vidare med matchen emot Fulham. Först och främst så skriver jag startar Drago, och det lär han väl göra då eftersom Van der Ven klev av, så den kan vi ju stryka direkt. Sen undrar jag lite grann, vilka tre vill ni se där framme nu? Med tanke på att Werner kommer in i poäng, Brennan var bra, Dejan gör en jättebra andra halvlek, och Son kommer ju definitivt spela, så någon ska ju bort liksom. Vilka tre vill du ha, Janne Brink?
Ja, Richarlison skadad, Solomon skadad, Phil är skadad såklart. men jag vill ha, jag tycker systemet som man har där, vad heter det, Dejan börjar och Johnson tar över är ett bra system. Jag tror att det kan vara väldigt bra också i det presssystemet som de har. Och sen så får vi ta, alltså vi har inte, det är svårt, jag tror att Timo är bättre på vänstern och Son är bättre i mitten. Och jag tror att man kan fortsätta med det. Jag tycker att det funkar bra. Och så ifall det inte går vår väg så finns Johnson där redo att hoppa in.
Vilka tre väljer du, Mårten?
Richarlison är väl friskmält nu, är han inte? Eller man räknar med att han kan delta i den kampen?
Jag tror att han själv sa väl att han trodde ju själv inför Villa att han kanske skulle kunna spela den. Så det kan hända att han är tillbaka.
Ja. Jag läste, det kan vara en jävla skithemsida. Jag läste på någon sån här premierinjuries.com att han var 25% återställd. Men jag tänker inte backa den sidan.
Sen vet man också att vad en spelare själv tror om sitt skadeläge är ju sällan korrekt. De vill ju spela oavsett ofta liksom, så att vi får väl se. Men om han är hel så vill du ha med honom, Mårten, eller?
Nej, det, jag vet inte. Det är ju en sån liten Marco Silva koppling där. Jag vet inte hur det vill påverka, för det är ju han som väl hämtade han till Watford
och just det
vidare till Everton. Så jag vet inte om det är en sån bevisa något där, eller för det tror jag är goda, alltså de måste ha ett gott förhåll. Så jag vet inte om det kan ha någon effekt på hans prestation. Men jag tänker väl kanske starta med det samma som sist närmast. Det gick ju bra och de har ju får ju en ukes vila, så det borde inte vara ett problem i det hela tatt.
Och vi får väl också nästan förutsätta att Sarr spelar bredvid Maddison snarare än Bentancur, va, Jonny Brink?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte Sarr ska inte behöva gå av plan.
Nej.
Bentancur får köpa sig in där. Har Sarr förtjänat.
Vad tänker vi annars om själva motståndet, Mårten, då? Fulham.
Ja, det var det jag tänkte på. De har ju haft en lite sån uppsving i det sista och gjort det ganska bra. Var det sist de spelade mot Wolves? Tappade mot Wolves, var det sånt?
Ja, det kan nog stämma, tror jag.
Lurer på det. Nu vet jag inte helt hur de spelar, men Silva har väl plejt att spela lite offensiv typ fotboll, har han inte det?
Fulham är ju typiskt ett sånt lag som ingen har någon större koll på, för de är bara så här fruktansvärt mellanmjölket. Ingen bryr sig överhuvudtaget. Ingen hatar dem, ingen älskar dem, de bara är där.
Ja, nej, så jag vet inte helt hvordan de spiller. Om de blir, alltså spiller de offensivt, det är ju bra för oss hvis de gör. Men gör de inte det, så blir det kanske lite sån kampbilde som det blev nå sist. Att de tappade mot Wolves, på en måte, sier meg egentligen att de spiller offensivt, for Wolves spiller ju en sån forferdelig søplefotball. I hvert fall gjorde de det mot oss. Så,
Aston Villa fotboll.
Ja. Så, nej, jag vet inte helt hvordan de spiller, så då blir det vanskelig, och på en måte spiller de med, eller kommer de med en sån fembackslinje, så blir det vanskelig.
Vad säger du om motståndet, Jonny Brink?
De är lite så Fulham, de anpassar lite efter motståndet, vilket kan vara negativt för oss. De har ju också de spelar ju bra fotboll mot de dåliga lagen och United, och sen spelar de dålig fotboll mot de bra lagen. Och sen är de också, de är ju ett av lagen som nästan i min, från vad jag har uppfattat, inte riktigt har några skadeproblem, utan de har det mesta i sin startelva. Den enda de saknar är Raul Jiménez. Det är ju som att sakna en bollkalle, så det gör ju inget.
Nej. Men någonting vi sällan gör i den här podden, så kanske vi ska göra idag då. Ska vi gissa på något resultat? Vad säger magkänslan, Jonny Brink?
Var det borta eller hemma?
Det är borta.
Det är borta på Fulham. Jag säger 2-1 till Spurs.
Okej, okay. Mårten?
Ja, det var lite enkelt det jag har tänkt att säga också. 2-1, jag följer att man håller
inte. Man får säga samma.
Håller inte nullen med mitt försvar, tror jag.
Nej. Min magkänsla, jag har ingen logik bakom detta, men jag säger 2-0 Spurs. Så får vi se. Vill vi säga något mer om fulla matchen, eller ska vi gå vidare?
Dela.
Jag tänker att i och med att vi spelar in, vad är det då? Fredag, så kanske många lyssnar efter fulla matchen, så vi lämnar den. Ja. Då har vi ju den ständiga frågan som Spurs-supporter. Kan vi ta en Champions League-plats, Jonny Brink?
Ja, nu kan vi det. Nu tror jag
att femteplatsen, ska vi säga då, har väl mer eller mindre nästan blivit helt klart att det ger Champions League också. Förlåt,
i och med West Hams i och med West Hams lilla kross av Freiburg, så har ju det blivit, ser det ju rätt positivt ut att fem Premier League-lag kommer att gå till Champions League. Och det öppnar upp våra chanser någonting väldigt markant. Så jag tror definitivt att vi kan komma femma.
Minst. Känner du någon oro över Villa och United där i den kampen, Mårten?
Jag tror inte bägge två går förbi. Alltså United är ju
de kan väl skriva av, känns det som.
De har ju mycket mer poäng än de förtjänar, gör de inte det? Alltså de spelar ju helt förfärlig fotboll. Det är ju lite som Tottenham under Conte-aktig, att det blir mer, alltså spelet är förfärligt, men av en eller annan grund så blir det lite poäng. Och det vet man ju, det tar ju slut på ett annat tidspunkt.
Jo. Men så har de ju också Europas mest överskattade fotbollstränare på många, många år. Ja. Ten Hag. Jag ska inte gå in på det. De som känner mig vet vad jag menar i alla fall.
Ja, han virker ju, en ting är nog sån taktisk, så vet inte jag, det är nog ditt domän, men sån som människa så virker han ju också otroligt sån rar och ja, jag kan inte, jag skönjer ju att han kanske inte har kontroll på den garderoben sån som han framstår. Jag vet inte om detta är rykter, om det är faktiskt det där Martin Joll att när Tottenham hade intervjuat han Ten Hag efter vem var det? Var det efter var det istället för alltså när man tog in han
var det innan Conte kanske eller?
Ja, det var för Conte, och vad heter han? Hopeless make you proud.
Nuno.
Så tror var det att snacka om att det var intervju och att det hade syns han var lite rar i intervjuet, och så hade de spurt Martin Joll om han liksom, och hade han svarat att ja nej, men det är sån han är, det han är alltid sån rar liksom.
Så ja, okay.
Jag vet inte om det stämmer, men det har nog i alla fall varit refererat flera gånger då.
Ja, jag tycker vi slår fast att det stämmer. Det låter bra. Ja, Martin Joll, fin gubbe.
Ja, inte ödelägg narrativet med några fakta. Det må aldrig göra.
Nej, det är fakta, ni hörde det från Mårten. Sen jag tänker att vi hoppar vidare till lite lyssnarfrågor här då. Då har vi allas våran Anton från chatten som vill att vi ska välja. Sälj en, förläng med en, låna ut en i Spurs. Vem vill vi sälja då? Eller ni kan köra en i taget alla tre där. Sälj en, låna ut en och förläng med en. Janne Brink, vill du börja?
Sälj en. Ja, men då får vi faktiskt ta och sälja. Då får vi ta och sälja Brian Hill nu. Han har fått sina chanser. Du är för kort. Du är för liten. Det går inte. Du har gjort allt du kan och det har inte räckt till. Så hej då.
Den tror jag vi alla kan skriva under på nästan. Eller har du någon annan du vill sälja, Mårten?
Nej, alltså det är ju, det kommer an på. Det är väldigt många man kan sälja. Alltså Sessegnon Young, israelske Sessegnon Young. Alltså, många man kan ta av. Så är det, om man ska sälja dem så måste det väl vara ett poäng att man ska få några pengar för dem. Och det är väl kanske värre med alla tre. Så men ja, det är klart. Hill kanske är en, han har kanske en stjärna i Spanien, men det får väl inte, han kostat 30 miljoner pund plus Lamela.
Ja, det är en skandal alltså. Herregud, varje gång någon säger det så brinner man inombords.
Så jag vet inte helt vad man får föran. Det är väl inte mycket. Lo Celso tänker jag är också en säljare. Han tror jag man kan kanske få mer pengar på. Han hade väl en OK säsong i Spanien.
Absolut. Och han hade fanns ju lite intresse redan i somras, men jag tror jag. Villa bland annat var väldigt intresserade. Så där kan vi nog få in lite pengar. Det är en bra shout. Förläng med en då. Du får fortsätta, Mårten. Förläng med en. Den är svårast.
Ja, exakt. Vem, nu har jag inte fullständig översikt över kontrakterna. Vem är det man har förlängt med nu? Man har Sarr, har man förlängt med honom, inte det? Eller?
Jo, det gjorde vi väl ganska nyligen, tror jag. Typ i januari, kanske. Skriver han lite längre, tror jag. Ja. Han fick ju löneök och lite sådär.
Ja, för han hade väl sån otrolig lav lön. Udogi är förlängt med. Porro har väl säkert ganska lång kontrakt, men det känns ju inte som han har Man kan alltid legge på noen år på den også. Føler jo som det er en spiller vi har resten av tiden. Mm. Så det er jo liksom disse... Så den skal man forlenge med. Som er... Sånn kommer vel, men sånn tror jeg... Han ikke bekymret for. Han er Spurs for life. Det, han drar ikke noe sted.
Det så kjennes det.
Så det jo litt de der... De man må forlenge med er jo de man føler at noen kan plukke. Og da tenker jeg kanskje Porro er en av de som åpenbart... Det har jo vært litt rykter om at når Walker begynner å...
Ja,
precis. Jag är 33 år uppe i City och ja.
Och vem väljer du, Janne Brink, att förlänga med?
Jag tänker också på jag är mellan Porro och Romero.
Mm, ja just det, Romero.
Jag satt och kollade lite på kontrakten här för jag hade inte heller superkoll. Och då är det ju av dem som man bryr sig om, Bentancur går upp i 2026 i och för sig.
Okej. Okay. Men det vet vi inte heller riktigt alltså något på skada, kommer han åka på en till, alltså lite så.
Och gammal är han? 27.
27, ja.
Ja, exakt, så det är ju...
Nej, jag är inte helt jätte... Jag vet inte om jag riktigt vill förlänga Bentancur först av allt. Jag hade nog sagt Romero först. Han går upp i 2027 och jag tycker att han är otrolig. Så...
Ja. Den är svår också för att det känns som alla de här som känns uppenbara att man vill ha under en lång tid framöver har redan långa kontrakt för en gångs skull. Med Van der Ven och Udogi och alla de du var inne på i början där, Morten.
Ja, det har väl skett nu. Jag följer att det är det. Nu har vi liksom bygger vi på nytt. Lite tillbaka sånt som det var för han citrongubben när vi hade han. Att det var ett ungt lag med långa kontrakter, ikke sant? Disse här, nu är det, vi har byttet ut alla spelarna så att det är... Så nå kan Levi lure nye spillere til lange kontrakter. Det føles jo sånn. Det var jo det han gjorde,
gjorde
med alle de andre også. Han lurte jo alle sammen helt til Eriksen sluttet å signere på kontrakter, og så sluttet Kane, og så...
Ja, exakt.
Nå er vi tilbake til gode gamle Levi med kontrakter på 6 år, og opsjoner på 2, og...
Ja, enda mer Levi-loving her.
Ja, ja. Dette er jo det han er god på. Liksom,
ja, det har du rett i. Lange kontrakter. Det har du helt rett i. Amen. Låna ut den. Den kanske är lite lättare ändå. Vad känner vi dig, Janne Brink?
Min första spontana tanke var Oliver Skipp. För jag hade med sig honom på nyheten någonstans. Men det är nog ett tråkigt svar. För jag vet inte om vi ska sätta alla, alltså fokusera så mycket på de här snart avdankade spelarna. Så jag kanske tänker någonstans vad heter det, Alfie Dorrington istället. Mittbacken i ungdomslaget som är helt otrolig.
Och Morten?
Ja, jag så tänkte jag hade ju helt glömt Skip som man gör. Han kunde ju kanske ha satt på salgslisten för han kunde kanske vara
längre. Exakt vad jag tänkte när Johnny Brink sa Skip. Sen tänkte jag direkt.
Ja, för han tror jag det kan vara lite pengar för han är homegrown och han var ju god i Norwich, han var väl årets spelare där omtrent och så det kan være noen penger i han, og han kommer jo ikke til å slå inn i det midtbanen.
Nei.
Neste år kommer det jo enda flere inn der også, så ja.
Donnelly, vil vi låne ut honom kanskje?
Ja, han med. Han går i samme, altså Jamie Donnelly, Mikey Moore, Alfie Dorrington, Mikey Moore er for ung, men Donnelly og Dorrington, båda de, kanskje han Jaya Santiago.
Ja, just det.
Santiago, är inte han sån 22 eller sånt? Han är ju allt för gammal egentligen till att bli nå.
Jo, det stämmer nog. Han är 21, Johnny Brink. Det här ska du kunna om någon.
Ja, det här ska jag kunna. Han är nog 19.
Ja, han är 19 bara.
Nej, han är
han så jävla gammal?
Ja, jag är lite osäker, men jag har för mig att jag har sett någon att man liksom har hoppat till lite. Oj, han är ju vuxen på riktigt.
Ja, han är 20. Han blir 21 i april.
Ja, okej. Okay. Jag hade bättre koll än Janne Brink på en ung spelare, det är helt otroligt.
Ja, det var bra.
I alla fall på åldern, sen hur han spelar det vet du bättre än jag tror. Ja, okej, okay, men då går vi vidare ifrån Antons fråga. Så har vi Simon, Ica Simon i chatten. Han undrar, om ni får välja en spelare till oss ifrån valfri Premier League-klubb, vem tar ni? Den är klurig. Janne Brink, du ser ut som ett frågetecken, men jag tar dig först ändå. Hur tänker du nu?
Nej, det finns så löjligt många man hade velat Ta in Gud. Jag säger Julian Alvarez från Manchester City.
Ja, men det är en bra, ett bra shout. Mårten, har du klurat ut någon?
Nej, vanskelig. Det är ju en spelare som irriterar mig extremt att inte gick till Tottenham, som jag inte vet egentligen om vi har något väldigt behov för. Men bara kördes som en Tottenham-spelare egentligen, och det är ju Declan Rice. Jag syns han är inte en Arsenal-spelare. Han framstår som för sympatisk.
Mm. Ja, han är en sån som man bara nej, nu måste jag ogilla honom när han gick till Arsenal. Eller hur?
Ja. Ja, han är riktigt som en sån som hvis du tänker Ivan Toney, alltså klink Arsenal-spelare.
Ja.
Sympatisk och irriterande typen,
passar perfekt. Ja.
Så det är liksom, men jag tror kanske inte det är väl inte den spelartypen vi för så vet har något sånt starkt behov för.
Nej. Jag vet vem du inte vill välja i alla fall. Conor Gallagher verkar du inte vara sugen på, har jag förstått.
Ja, nej, han säkert helt ok, men framstår som för dyr, syns jag. Och
sen får man välja vem man vill, så kanske inte det är han.
Jag följer att det är en målscorer man tränger, då. Kanske att det är det vi tränger, som kan få något ut av ingenting. Det är klart, hvis du då kan välja Haaland, men han är väl inte typen som får något ut av ingenting. Han bränner ju en och annan XG han också.
Ja, oja.
Så...
kanske Watkins kanske.
Ja, Watkins. Han rask spelar god säsong nu. Kanske lite skadad. Han blev väl skadad nu på torsdag, blev han inte? Så men Watkins kanske. Virker som en sympatisk typ på.
Sen ska vi se. Vi hade även lite ifrån X,
men du,
som man ska säga.
Samuel.
Ja.
Vad du då?
Ja, men jag i samma sekund som Morten förlåt, Mårten fick in Watkins i hjärnan, där fick jag också det. Så jag säger okay, Watkins med. Sen lånar ju ut, säger jag, Donnelly med tanke på konkurrensen på de offensiva platserna. Sälj, så tyvärr det blir skip. Han ryker nu. Han tillför inget, känner jag. Eller Höjbjerg i och för sig. Jag är rätt trött på honom, om jag ska vara ärlig.
Fan, jag glömde honom.
Ja, jag ändrar till Höjbjerg, för skip ändå våran gubbe någonstans fortfarande.
Men jag tror det är många man må låna ut från det ungdomslaget, för de spelar ju väldigt, alltså de vinner ju nästan alla kamperna, men ja. Vad jag har förstått så är kvaliteten på den fotbollen som spelas i den Premier League 2 då, som är sån U21, eller den är ju inte väldigt hög, så det är
nej.
Det är inte god nog matching då.
Men det säger ju många, men samtidigt så ser man när Liverpool typ med Bradley och de här spelarna som har kommit fram där det senaste, de håller ju definitivt bra klass, många av dem i Premier League, så man undrar ju också om det handlar om att bara få chansen alltså. Men
ja, där är jag lite osäker på Postecoglou, alltså är han, när han snackar om ungdomslaget så verkar han, vi hör sån lite mer kont ut än han hörs klopp ut, för att säga det så.
Mm,
jo. Han är inte väldigt klar för att pröva så mycket unga spelare.
Mm. Nej, ja, absolut. Och sen så kan jag vet inte heller när han har uttalat sig om det, om han han tänker kanske inte specifikt bara på det laget, utan kanske tänker de som kommer ännu mer underifrån också.
Mm.
Är möjligt. Sen så har vi ifrån X då, Daniel Strand har skrivit och frågar om Bentancur. Han kommer inte alls upp i samma klass som innan skadan. Vad beror det på? Tänker vi att det är för att han har varit skadad, eller hur känner ni?
Ja, men det är klart att alltså, två sådana snabba skador en efter en kan ju leda till rätt negativa saker. Alltså, både fysiskt och mentalt kan ju det sabba en lite. Att man inte vågar ta samma risker, man vågar inte driva med boll. Mm. Sist han drev med boll så kom det en polsk international rakt genom benet på honom. Ja. Det kommer ju sätta lite hjärnspöken igen.
Jag får säga, Daniel Strand där på X har också skrivit det med The Cash. Så han är inne på din linje, tror jag. Att det är...
ja.
så, men han undrar så här, passar han inte in i Angie Ball? Men det gör han väl ändå, får vi säga.
Ja, eller? Det tror jag. Det tycker jag. Han är inte så olik. Om man kollar på liksom Ange Celtic, han och typ Matt O'Reilly är ju lite samma spelare, typ. Bra på driven boll, bra på pressa, bra på att komma in i boxen.
Lite sådär bra åt båda hållen, men inte fantastisk på vare sig det ena eller det andra. Så han är mångsidig, Bentancur.
Men han var veldig god i den korte perioden mellom de to skadene, altså før han, altså han, kom, han kom tilbake veldig overraskende plutselig og spilte fra start, vel, i den, en periode hvor det var masse, masse skader, og så kunne han ikke spille hele kamp, og så så man jo hvor mye laget ble dårligere i det han ble tatt ut, og han var kjempegod, og så, og så ble den skaden med cash, og så har han jo ikke vært helt det store etter det, og det... Men det är väl Bissouma också har ju samma där med efter en luten fadesen med kort så har ju han varit det samma heller så det
var... Men på tal om Bissouma, jag tyckte nu mot Villa så var han riktigt fin ändå tycker jag. Sen var det ju en match där vi mer eller mindre gjorde vad vi ville med alltså Villa hade ju inte bollen särskilt ofta så det är lätt att se bra ut då också. Men det tycker jag var en av hans bättre matcher på senare tid Bissouma.
Var någon skumle balltap eller någon dålig passningar helt i starten där också, var det?
Jo, liksom, det var det. Det stämmer.
Och flax att det gick bra och ryddet upp av Porro eller jag husker ikke vem, men ja.
Men där ser man ju ändå alltså på tal om det här med om Bentancur är orolig för att skada sig igen, det är ju likadant där med det gillar ju med Bissouma att slå han bort en boll så så verkar han ju nu oberörd utav det. Han fortsätter slå samma typ av bollar efteråt ändå. Det är ändå ett gott tecken på att självförtroendet är där det ska vara. Sen har vi då Robin Nilsson också på X som frågar om vi saknade Romero Stobbar i söndags. Och ja, det gjorde vi väl. Fast samtidigt så känns det väl bra att han har behärskat sig något, Romero.
Han har ju mindre gula kort än Mikel Arteta den här säsongen.
Ja, bara en sån sak. Så otroligt stärkt.
Jag vill inte höra något mer om hans heta temperament. Alltså, det är bara en narrativ.
Ja, jag läste också att han har slagit personbästa i antal matcher utan kort den här säsongen.
Han växer upp.
Så är det.
Ja, jag tror det är bra för alltså egentligen det har varit dejligt självklart att se akkurat mot cash, men det och jag tror han bara jag känner det lite som en sån alkoholiker, alltså han måste inte spräcka då för då kommer det fler. Så heller bara att han håller sig undan korten och så inte mister den fina.
Ja, precis. Det sjukaste av allt var ju, nu minns inte jag om det var i Villa-matchen eller matchen mot Crystal Palace. Men visst var han inne och typ försökte stoppa något tjafs också mellan spelare och... Nej, var det mot Villa? Ja, strunt samma, det var det en parentes.
Han var ju ganska god till det för Chelsea-kampen också. Alltså, inne och stoppa och sånt. Och så var det full hodemist och så... jag tror det där att han har blivit sån... är en del av ledergruppen och vicekapten att det har löftet han lite.
Sen har vi en sista fråga från Exter också. Eller jag säger sista, det kan hända att det har kommit fler nu här, men den sista vi tar. Och det har varit inne lite på, men han frågar hur ska vi mjölkboll ska jag säga att han heter på X också. Hur ska vi ställa upp när Richie är tillbaka? Ska han få starta som nia eller blir det sån? Tänker vi att det beror på motstånd eller hur ser ni på saken?
Det ska alltid bero på motstånd. Man får anpassa när vi har en framtrea som kan alla, alltså av olika spelare som kan prestera olika, så får man variera lite beroende på vad som händer. Men jag tycker att Ricky, så bra som han var innan han försvann, så måste han ju få en chans att se om han kan hålla sitt självförtroende uppe.
Jag känner ju också någonstans att de här matcherna när vi möter, som mot Villa i första halvlek till exempel, ett lågt stående försvar med en fembackslinje, då kan han vara rätt skön att ha det och stångas lite mot de mittbackarna liksom. Den grejen har ju inte sån riktigt i sig. Hur känner du Mårten kring Richarlison när han är hel igen? Ska han få chansen eller ska han få börja på bänken?
Ja, nej, alltså säkert alltid grejt att börja på bänken och komma lite rolig in så länge man har nog spillere.
Ja.
Men han är väl också det som du säger lite i det pressbildet hans, när han presser så känns det alltså jag misstänker att det är skumlare för försvarare när Richarlison kommer löpande och Son kommer löpande. Det blir lite mer kraft och potential för en skulder eller en fot i benet på något sätt när Richarlison kommer. En Son är lite för snill och liksom inte, han är ju inte så fysiskt stark heller, så de kan liksom bara hålla han undan med kroppen. Det klarar Richarlison, føler jeg.
Ja, nej, men jag håller med dig. Då har vi betat av alla punkter, tror jag. Om inte någon av er har något mer att ta upp.
Det är breaking news. Kvartfinal i Champions League, tråkigt.
Vad sa du nu? Kvartfinal i Champions League?
Är tråkigt.
Nå. Tråkigt.
Ja, den har kommit alltså.
Ja. Jaha, aha, okej, nu förlåt.
Ja. Ja, ja. Ja. Nå inte så norsk har gått bra nästan hela, men nå.
Ja. Jag sa det igår till en kollega Andreas. Han lyssnar faktiskt. Han håller på United, men han brukar lyssna på oss. Så hej Andreas, när du lyssnar på jobbet på måndag förmodligen.
Segment för han.
Jag sa det att jag var lite nöjd över hur bra jag ändå löste den norskan första gången vi körde ihop Mårten. Men så brast det här nu plötsligt. Det var Ja, det var inte bra.
Men det blir i alla fall Harry Kane mot Arsenal.
Oj.
Så där
den vill man ju nästan.
Där har han en jobb att göra.
Ja.
Där är ju det är ju alltså han, man ser ju att han inte är att han ofta försvinner i stora kamper, men akkurat mot Arsenal har han ju inte plejat att gömma sig.
Så ja, verkligen så.
Här man gör jobben. Och där här får vi heller bara hoppas att det är tysk lag som går vidare, även om det ödelägger UEFA-koefficienten, så jag tar hellre Europa liga än att ha Arsenal vidare.
Ja, oh ja, verkligen. Ja. Oh. Verkligen. Det är en icke-fråga, den är helt given. Har du något mer att komma med Jonne Brink, eller är vi nöjda?
Det var bara en sak till jag ville nämna till lyssnarna. Ni är nu förmodligen alla redan läst den, men Dejan Kulusevski fick göra sin egna sån här. Det finns ju en sån, vad kallar man det?
Jag vet inte, en players någonting.
En journal som heter The Players Tribune. Så. Där tusentals olika fotbollsspelare, atleter får skriva en liten artikel typ. Ofta väldigt vackert och väldigt sentimentalt om sin resa eller saker de upplevt. Och då har ju Dejan Kulusevski skrivit en fantastiskt fin om sin karriär och specifikt, han har skrivit otroligt fint om Spurs och han har ett segment där i om Chelsea-matchen där vi förlorade 4-1, där jag nästan blev lite tårögd.
Ja, det
jag
var
kan det.
Ja. Oh, ja.
Jag kan rekommendera alla att läsa.
Verkligen. Men med det sagt så tänker jag väl att vi är nöjda med dagens poddingspelning då. Så hoppas vi på 3 poäng mot Fulham.
Mm. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Ledley Kings knä. Stöd oss gärna genom att gilla och dela avsnittsinlägget. Vi hörs!
Djupen i skogen i Värmland, där kommer vår podd ifrån. Konsekvent, inkonsekvent, det bästa som någonsin har hänt.
Vi ska inga andra poddar förutom Lelle Kings knä ha vid din sida.